Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Challe och Matte.
Oj, oj, oj!
Hör du vilket humör jag
är
på?
Så är det ju. Hur är läget, partner?
Ja, men det är skitbra. Vi ska ju prata om ett ämne som ligger mig, som är skräckblandad förtjusning.
Här är någonting som du har erfarenheter av och våran gäst har erfarenheter av. Och jag har ju ingen erfarenhet mer än att jag har varit med när jag växte upp.
Exakt, men innan dess ska vi tacka vår sponsor, Compricer. Stort tack Compricer för att ni vill vara med oss.
Vad kul att vi har haft det här samarbetet så länge. Vad roligt att ha er. De är dessutom så jävla trevliga när man kommer upp på kontoret där. När vi har våra möten.
Vad kan man säga? Vad är Compricer?
Ja, men det är ju en jämförelsesajt för privatekonomiska tjänster. Det är så här försäkringar och det är skatt. Det kan man inte välja. Det måste man ha svenska skattemyndigheten.
Ja, det går inte.
Vi byter till Norge. Nej, men den typen av lån, avgifter, abonnemang. Sådana där grejer som är helt onödigt att betala extra för. Unnar en liten finare slips, men unnar ett litet finare bolån. Det är liksom poänglöst att betala extra för.
Jag är helt med dig. Ja, men vi är överens. Där är vi helt överens.
Och de hjälper till och byter grejer också. Men inte bara som kommer in och säger så att det där hade du kunnat gjort bättre. Så står man och behöver göra det i alla fall. Utan de är så här, vet, ring upp oss, då pipplar vi runt där. Så är det färdigt och klart.
Snyggt. Du, över till dagens ämne då.
Jag måste bara säga, Primus hade barnvakt i helgen och barnvakten noterade ner en del saker Primus sa. Och den roligaste saken som var, man måste förstå att han är en jättefin, ödmjuk kille och han ville liksom på något sätt prata om något som kändes naturligt. Men barnvakten som heter Lukas, de ska köpa en pizza och så är det lite tyst så här på vägen tillbaka. De har unnat sig en pizza. Primus hade egna pengar liksom från oss som han betalade pizzan med. Men Lukas bär båda de där varma pizzorna. Så Primus går och tittar upp på Lukas och säger så här: det här med att vara rik, det tröttnar man aldrig på, Lukas.
Det är bra.
Inte det fint?
Ja, det är fint.
Fint och lite drygt samtidigt. Ja, han ville bara dela med sig så att Lukas skulle förstå det.
Den påminner om sin far. Du är både fin och lite drygt samtidigt.
Wow, det är de finaste komplimangerna jag fått. Det var lite fin och dryg.
Ja, det är bra. Ja,
härligt. Nog med det. Ja. Någon som vare sig är dryg eller fin, eller
Jag är verkligen dryg eller fin. Nej, men så är det.
Jag tänkte att vi skulle komma in på privata ekonomer med draktatueringen. Alltså...
Ja.
Ja, våran gäst.
Precis.
Jag försöker etablera ett nytt så här, kalla honom för the private man with the dragon tattoo. Istället för vän med nålen som vi aldrig mer kommer säga.
Nej. Det är vi klara med.
Ja. Ja. Men den tatuerade privatekonomen Magnus Hjelmér.
Varmt välkommen.
Oh, tack så mycket.
Det är alltid lika trevligt och det låter så jävla klyschigt att säga, men det är ju alltid lika trevligt när du kommer.
Ja, men det är så fantastiskt trevligt att vara här.
Vi inledde ju vårat att vi känner varandra är ju för att vi hade ICA-banken som sponsor från början i våran podd, vilket vi är väldigt glada för. Och det var ju för att vi är framförallt glada därför att vi lärde känna dig, för du jobbar på ICA-banken och är ju deras privatekonom.
Yes.
Man kan googla Magnus Hjelmér, tycker jag, för då får man fram en jädra massa bra info om vad saker du har skrivit. Du skriver bara bra saker.
En dragon tattoo.
Ja, det finns bara dragon. Men du, vet du vad? Vi har ju också någonting gemensamt och det är det vi ska prata om.
Ja.
Och det som du inte riktigt har varit med om, men det är ju att bygga hus.
Bygga hus, ja. Det är väl många som har på sin sån här bucket list. En gång i livet så ska jag bygga mitt eget hus, så att säga. Men kanske inte bygga sitt eget som att de tänker att man ska köpa skog och börja fälla och torka och hyvla plankor, men så här, gång ska jag få det precis som jag vill
precis,
ha det.
Påverka. Man kan ju säga att allt från att man kan ju bygga lösvirke, vilket betyder att man bygger allt från början, eller man kan ju köpa färdiga moduler, vet du, ganska typ färdiga hus. Ju.
Det vi pratar här med är ju
det handlar om att bygga,
ska vara tydliga,
hus.
Låta bygga
ett hus.
Inte att man själv ska,
som man själv
för ett sabbatsår och
bestämmer inredning på och sådana saker.
Du har gjort detta. Och Magnus, du håller på att göra detta just nu.
Yes.
Man ser att det är lite slipdamm bakom öronen och att det pågår. Och jag är uppväxt i sådana projekt, för mina föräldrar gjorde inte annat, tyckte jag, än att renovera eller bygga och flytta runt sådana saker. Men jag har inte gjort det själv. Lite kvar på min eget bucket list faktiskt. Men det är snarare att jag skulle vilja renovera någonting. Hur var det för dig?
För mig var det ju nu 13 år sedan eller någonting som vi byggde huset. Och det var ju verkligen så att någon gång så skulle det vara häftigt. Antingen så ville jag köpa hitta någon sån här gammal fin villa med pärlspont och allting och liksom renovera och få det liksom det stuket, eller så var det ju att få bygga ett helt nytt. Mm. Och sen så fick vi tag på en tomt lite slumpmässigt och med lite tur och fick då möjligheten att bygga, och då vart vi helt inne på det spåret. Och bara min summering och känslan idag är ju bara att det var bland det roligaste och skithäftigaste jag har varit med om. Men så här efteråt så känner jag att jag kommer aldrig mer göra om det.
Mm.
För att det var ju väldigt, väldigt mycket jobb. Extremt mycket val att göra. Så att jag har ju så här blandat. Alltså jag ångrar det absolut inte. Skitkul att ha gjort det. Men jag kommer inte bygga ett nytt hus. Men, jag kommer inte göra det.
Men känner du så fortfarande? För jag tänker att det kanske är lite som att många kvinnor, jag har ju inte fått några barn, men min fru har ju fått ett barn, eller två till och med. Och hon säger...
Eller är det oklart hur många?
Det är oklart hur många som Magnus var på det.
Ja, eller två.
En eller två eller tre. Ja. Vet, nej. Mm. Och då brukar hon säga så här...
Att aldrig direkt, mer.
Nej, men precis. Mm. Och så går det något år och sen skulle vi ha nummer två. Då. Mm. Och då tänker jag så här, känner du fortfarande så, Mattias? Att så här,
aldrig
mer. Jag förstår ju direkt efter när man är så här, nu är jag färdig liksom.
Ja, nej, men jag känner så. Men jag tror väl också att det beror på att man har en annan... Man är i ett helt annan situation i livet.
I livet,
ja. Då var ju mina barn i den storlek som dina är nu. Det vill säga, vad är de? 4 och 6?
4 och 7,
ja. Ja, 4 och 7. Så lite sådär, att det är ju häftigt i en sån här småbarnsfamiljsidyll eller någonstans. Jag vet inte, men nu har jag ju så klar med villa.
Ja.
Därför nu trivs jag så bra i en läge. Så att det kanske är därför.
Just
jag vet inte. Men varför
ville du bygga? Vad var det som var motivationen? Finansiellt så finns det väl ingen uppenbar motivation att säga så här går det att göra ett kap, därför att om man köper en tomt och sen så bygger man ett nytt hus så kan man kränga loss det för dubbla pengarna efteråt. Så är det ju inte. Det är ju inte.
Nej,
som
verkligen
att,
det inte. Är inte, och som det att var inte så att det... då heller på något sätt. Och det var
så vad var det som vägde över som sa så här, det här är här är bra sätt att spendera 4,5 miljoner, det var 17.
Ja, men det var så lyxigt att få göra det. Alltså man kände sig, det var verkligen lyxigt tyckte jag, att man hade möjligheten och råd att kunna få bygga ett hus, och att banken sa att ja, men det tycker vi att ni ska göra.
Men vad var det lyxiga, att du fick välja eller att allt var nytt?
Nej, men att man överhuvudtaget kunde få bygga ett hus där man fick bestämma själv hur det skulle se ut. Att här vill jag ha så här. Man har ju liksom, vi hade också bott i hus innan, och då hade man ju ett antal saker som man kände, och det här funkar inte, och det här vore mer praktiskt, och det här, tänk om man hade fått en egen någonting, vad det nu var. Jag vill ha en stor bastu eller så här. Bara, det är ju skitlyxigt, det tror
man
jag alla kan skriva
lite sådana saker när man bor i hus igen.
Ja, och för vi är jätteglada att vi hade bott innan. Jag tror att vårt hus hade inte blivit lika bra som hus betraktat för en barnfamilj om vi inte hade bott i hus tidigare.
Nej.
För då hade man inte förstått att det är bra att ha en sluss där alla kläder ska av, en stort grovkök där, sådär, eller vad det nu kan vara. Så att mycket sådana grejer tror jag att man varit bättre på. Sen så
det
är det så att, ja, men sen även när man har byggt det här huset så kommer man ju på ännu mer saker. Att vi hade ju, borde ju ha gjort så här. Men framförallt är det ju det som var kul men jobbigt. Alltså jag är jätteglad för att vi gjorde det. Men att jag inte ville göra om det var väl just att det var en häftig känsla att ha gjort det. Nu är jag klar med det. Men det var ju väldigt mycket jobb under tiden. Och det är egentligen mycket roligare att höra vad du känner som är i det.
Ja, men, ska vi inte
men,
det då?
Men det vi kände var just de här materialvalen. Att det finns ju en sån enorm uppsjö. Och vad ska man lägga pengarna på?
Mm.
För man har ju en begränsad budget. Det är inget svårt att bygga ett hus för 10-15 miljoner. Om man skulle börja så här, välja det lyxigaste eller dyraste av allt. Men man vill heller inte... bara köra det billigaste genomgående, för då känner man också så här, vad kommer huset vara värt då? Det kanske inte varit så där roligt eller lyxigt, eller man fick inte den där, och kanske mixen av gammalt och nytt. Ja, men det är så här, det är ju en jävla massa frågor.
Om man snör in sig så är man så här, helt plötsligt så kan man inte tänka sig något annat än marmorfönsterbänkar, trots att man aldrig tidigare haft det, och så ska man stå och betala extra för det, och så glömmer man bort knoppar. Du vet, så, ja, det är ju ställande ångest det där. Bara, vad är det värt? Ja. Vad kommer jag att haka upp mig på om jag inte har gjort det? Och vad kommer det vara som att jag kommer väl aldrig fundera på om det är en fjärrkontroll till kylskåpet? Eller, alltså, så här. Vad säger du? Vad är det som drivit dig in i detta mastodontprojekt till att börja med?
För din situation är att ni bor i hus idag.
Yes.
Men har
eller vi bor i ett radhus.
Ja, bor i ett radhus. Mm. Och sen har du nu fått då chansen att du har hittat en tomt som ligger väldigt bra till och i rätt läge och nära ja, men allt där ni ville.
Ja.
Och då fick du ni för er, du och Malin.
Du fick feeling som Mattias skulle säga.
Ja.
Ja, men det börjar med så här, när vi flyttade in i radhuset. Och det här är jag glad för idag. Det var att vi bestämde när vi flyttade in att så här, vi renoverar det här. Vi ser det som ett ganska okej projekt nu medan barnen kommer. Barnen. Vi renoverar det och så gör vi det hyggligt fräscht. Och så bor vi här och då var planen 4-6 år, satte jag och Malin. Sen vill vi ha ett eget boende, både vi är uppvuxna på landet, i villor. Och det var väl lite så här, man vill tillbaka till den här idyllen. Vi vill att våra barn skulle växa upp.
Så som man själv växte upp
med närhet till skog. Så det är ju lätt att relatera. Jag tror inte det är nödvändigtvis bättre än något annat, utan bara mer så här. Så
nej, men man är ju också präglad väldigt mycket.
Ja, men så,
mer än vad man tror, tror jag, ja. Av sin barndom.
Precis. Så då jagar ju vi, och kanske till skillnad från, eller till skillnad eller lika kanske mot det Mattias, så var det ju mer så här, när vi började titta runt på husen i det, vi ville stanna i samma område, mycket för att barnen går i skolan och praktiska skäl. Så hamnar huspriserna, så här, ja, men då går de loss på, inte lika mycket som att bygga ett nytt, men ska man renovera och kanske få det så som man vill utifrån de här preferenserna som du pratar om Mattias, som man har hittat, att vi kanske vill ha ett större kök eller ett öppet kök eller vad det nu kan vara, ett sovrum till eller ett gästrum eller så, ja men då hamnar man på ungefär samma peng som att bygga ett nytt. Om vi nu håller budgeten.
Om
vi håller budgeten.
Man hör du Charlie att han redan säljer in idén och ting. Alltså man säljer också in det, fast det är ju helt rätt. Men det var ju så roligt att alla de här argumenten minns jag också när man höll på. Så, ja. Så var det så här, jo men hade vi ändå renoverat ett annat hus så hade det blivit minst lika dyrt. Så det är man rättfärdiga i sina beslut. Jag hör att du håller och säljer in det, ja. Det här lite.
Men om ekonomen Magnus skulle prata här, finns det något belägg för det påståendet att det skulle vara billigare att köpa nytt än att ta ett gammalt och lägga in det som man vill ändra?
Men jag tänker så här, ekonomen skulle ju, jag har ju sagt till Malin så här, vi bor här längre medan barnen är små. För boendet som vi har idag, att bo i ett radhus där vi betalar en peng för sophämtning och skottning och alla de här sakerna, vi har en liten tomt att ta hand om och just nu räntorna är låga och vi har ganska lite lån, så det är ju, vi betalar ju knappt ingenting för boendekostnad idag. Så det är klart att så här, det går inte att jämföra med. Ekonomen i mig säger ju så här, vi bor kvar. Mm. Vi klarar det här, vi har rum till alla och vi har till och med en källare med, liksom, för gäster och så här. Och vi trivs bra i området.
För gäster,
och
så. För vin. Säg som
för, ja, vinet också är ett litet rum faktiskt. Det är lite litet. Men det är ju just det här, ska man ställa det i förhållande till att man har bestämt sig att man ska ta steget och vill någon annanstans, då bör man ju ställa det i relation till varandra. Och då är ju så här, det är klart att jag kan få tag på ett billigare, jag kanske får dra ut det på tiden, renovering och att det inte tar alla kostnader direkt. Och så här. Nej, men det är klart att jag skulle nog kunna hitta ett bäggat hus. Men det drar ju också med sig, jag menar, alla hus har ju sina barnsjukdomar. Tar vi ett hus på 70-talet, ja men då var det inte bra med det här och det var radon och det var hit och dit. Och börjar man tänka på de här sakerna så är det så här, snart behöver vi lägga om taket. Ja, det kanske inte behöver göra i år, men du behöver göra om 3 år. Då är inte skillnaden jättestor, så ska jag säga. Men det är klart att det skulle kunna komma undan billigare. Men är man ute efter det som Mattias säger, så här, att få bygga precis som man vill. Mm. Var med och påverka, bestämma vilket läge jag vill ha. Det är också det. Köper du befintligt får du köpa ett läge. Nu kommer ju inte tomter överallt givetvis, men hittar man ett läge där man känner att det här är bättre än det där bäggade vi hittat, så kan ju det vara värt väldigt mycket också.
Jag tror själva att byggandet i sig, jag tror att det finns någonting i många av oss människor i alla fall, liksom att känna att det var ingenting, nu är det någonting. Yes. Det var liksom, här fanns bara vildgräs, nu står här gröda, liksom Kristina från Duvemåla. Så liksom den där tror jag är värt någonting, så att jag menar precis som att ja, man vill ha byggt en ångmaskin med sina barn och man vill ha byggt ett hus någon gång i livet och man vill ha liksom fångat sin egen fisk en gång. Så att det, men om vi pratar om ekonomen.
Ja, men ekonomen mår väl inte så jättebra. Alltså det är klart att, för även när man bygger ett hus så bör man ju många gånger låna pengar, eller åtminstone vi. Då skaffar man något som heter byggnadskreditiv då, som kan säga ett lite tillfälligt lån som man sen lägger om. Men det tanken är att man gör en budget tillsammans med banken och där, som ska svälja de kostnader som är för huset.
För man kan ju inte få ett bolån eftersom det inte är någon bostad ännu.
Nej, men precis.
Man måste ändå betala byggarna, så då har man liksom löst det med man får ett lån på banken under tiden det byggs, yes, med ett löfte om att det kommer bli färdigbyggt och så betalas det ut i portioner på något sätt.
Exakt, ja. Precis, så, mm, precis så funkar det.
Lite högre ränta än, ja, ett bolån.
Ja, exakt.
Eller ganska tydligt högre, ja, ränta.
Så är det ju, det är nästan dubbla. Alltså. Så det, samtidigt så är det ju under väldigt begränsad tid då, för nu kan ju inte jag alla hustillverkare givetvis, men man brukar räkna ungefär 20-25 veckor för ett hus att, och framförallt pratar man om prefab, alltså de som kommer i sektioner färdigbyggda, där man inte bygger stommen från grunden utan det kommer i paket, så brukar man räkna att de har ungefär 20-22 veckor på sig.
Hur ska man tänka där då? Prefab kontra liksom lösvirkesbygge, kan man säga att det ena är billigare än det andra, eller kan man liksom, finns fallgropar eller?
Ja,
jag, är inte du byggare, men
nej,
du
men
kan
jag
ju,
kan ändå kanske prata utifrån, vi har lagt många timmar på att ta reda på sånt här, såklart.
Det ante mig.
Du menar du slumpar inte bara? Det var, nej, inte så att bara, du bara sa, hoppsan, har ni varit det här?
De ringde på och sa att de hade en grej. Så jag köpte,
nej, men du har ju kört lösvirke.
Ja, vi körde lösvirke. Ja. Ja.
Och behöver man inte betala en arkitekt? För annars kan ju det vara ett, måste man komma ihåg. Att om man, det är inte så här så att man själv, man måste ju ha en duktig byggare. För att man ska kunna bara bygga. Det är inte bara att slå upp ett hus. Det ska, nej, ju hålla, det ska ju stå där när det blåser. Och
men sånt, köper man ett prefabhus, då är det ju ett hus som är byggt i en fabrik någonstans.
Ja.
Man bygger liksom som Lego. En gavel här och en långsida där och ett liksom takstol där. Men andra sidan har man byggt det 100 gånger förut. Så man kanske inte lika många barnsjukdomar. Nej. Och det liksom blir billigare för de vet vad de gör. Och de kan stå inne så grejerna är torra. Exakt. Det är ingen risk att det blir blött och... Men bygger du på löst, då kanske det är bättre. Eller vad är poängen med löst?
Nej, men lösvirke har du möjlighet att påverka betydligt mer. Ett prefabhus, där har du ju många gånger, det beror också på tillverka givetvis, men du har inte lika många val att göra. Om du får för att jag vill ha ett extra sovrum, då kan någon säga att nej, men utifrån så som de här sektionerna är konstruerade så får vi inte in ett extra sovrum.
Och
men,
ska du få ett extra sovrum så kommer det bli exakt 14,5 kvadrat. Ja. Det går inte att få det 18 eller 12.
Nej, vill ha en dörr där istället för ett fönster, eller du vill ha 4 garderob istället för 3, ja, men då frångår du ju mallen och då kostar det ju mer.
Exakt.
Då kan vi inte göra som vi alltid gör. Då måste vi hålla på och specialfila på det här i alla fall.
Mm. Liksom. Och det är väl lite, det är väl lite symptomatiskt. Alltså här, köper man det som är standard så är det ganska billigt. Och de som kanske är billigaste prefabhusen, de kan man kanske göra minst justeringar på. Och de som är lite dyrare, men varje justering kostar ju. Och det är också så här att de valen som finns i form av kök och golv och tak och sådana här saker, lampknappar och allt vad det kan vara, det är ju, finns ju en standardmall på. Och så fort du kliver utanför den och säger att men jag vill ha en marmorbänkskiva, ja, men då får du betala extra för varje val, extra val du gör. Eller jag vill ha andra fönster eller annan färg på fönstren eller vad det nu kan vara.
Och det kan man väl räkna med att om man bygger ett hus, så oavsett vad man väljer för lösning, så ska man väl budgetera för att man under den här tillvalsprocessen kommer vilja välja en rad andra saker än det som utgår i standard. Det är väl väldigt sällan någon säger så här, nej, jag tyckte både golv och köksluckor och allt, det var precis det jag ville ha.
Nej, men precis.
Vit plast genomgående är min plan. Liksom. Så hur mycket sätter ni av, eller hur mycket tycker du man ska sätta av om den är så här? Den kostar, vi säger nu att det kostar 3 miljoner, hittar vi på det, i standardutförande. Mm. Men man har ju inte valt ännu om man ska ha för kakel och toalettstol och alltihopa. Nej. Hur mycket extra ska jag slå på? Finns det någon sån här procent?
Oh, jättebra fråga. Nej, jag törs inte säga. Det beror ju såklart på valen då. Men jag kan tycka så här, gå in och laborera. På många hemsidor kan man börja laborera redan och liksom ändra lite. Men det drar iväg ganska mycket, och det är klart att de ser en möjlighet att tjäna extra pengar. För så fort du har huset, men sen vill du ta bort den här bänkskivan och byta ut mot en sten, ja, men då kostar det på. Liksom. Då är du redan där. Du har ju huset hemma.
Det är lite samma som bil, va? Mm. Man ser bilen kostar bara, inom citationstecken, 199 000.
Mm.
Och sen börjar man välja färg och så väljer man klädsel, eller så tuta vill jag ha, motorhår är trevligt och så till slut så
man... Ja, men det är precis samma sak skulle jag säga. Och sen är det också så här, när man har varit runt och tittat så får man ju som sagt inspiration. Om jag bygger hus så vill jag absolut ha den här marmorskivan.
Ja.
Om jag bygger hus så har man ju i huvudet plockat ut de allra bästa delarna av allting.
Mm.
Och sen när man slår ihop alltihop så inser man att där sprack det liksom.
Yes.
Mm.
Men sen kan man göra sådana misstag som vi... En sån här typisk misstag som jag inte fattar varför vi gjorde eller inte förstod, var att 30% av de fönster som vi hade, då hade vi rätt mycket fönster i och för sig, men 30% av dem var ju inte öppningsbara.
Nej.
För att det handlar om ljusinsläpp, men värmen, alltså det här med att vädra och grejer, det var ju så här, och då, vi förstod inte, det kan ju inte ha varit så mycket pengar. Det är klart att det var pengar, de gjorde ju förslag, de tittade ju efter så här, vi är skitnöjda med våran husbyggare, men hur vi själva inte, en sån liten detalj att vi, vänta, går det inte att öppna det här fönstret? Var en sån sak. Eller man får ju också vara medveten om vad den där liten knapp, den där elkontakt finns ju val på.
Ja, och där får vi, för att haka på där, det är väl kanske då, om jag får tala lite för att bygga lösvirke, att du blir ju mer involverad i, snickaren säger så här, jag vill helst att ni är här varje dag, för det kommer vara beslut hela tiden. Och där kan det ju vara frågan, så här, vill du, vi fick frågan här för ett tag sedan, så här, vill ni ha upp, nedsänkt limträbalk eller ska den liksom sitta inbyggd i taket? Och i ett prefabhus, då får man inte välja, utan då kommer limträbalken som den kommer. Nu har vi möjlighet att påverka, och då blir ju alltid frågan, så här, men vad kostar det att fälla in den? Så här, ja, men kostar så mycket. Vi har varit runt med elektriker nu och precis satt alla lampknappar.
Och det man vill ha dem.
Vart man vill ha dem.
Små plastlådor där spottarna ska sitta i.
Ja, ja, men precis. Vart vill ha belysningen. Så man blir ju mer involverad. Och det som kanske är fördelen är att man, det ger ju också en del spelutrymme att faktiskt kunna spara pengar själv. Jag som är en compriser-nörd och prisjämför massor. Jag har ju möjlighet att, jag kan ju säga så här, nej, men jag vill hitta den här köksblandaren själv. Mm. Och så jagar det på pris och sen så säger jag så här, är det okej för VVS-aren att installera den här köksblandaren som jag har hittat? Ja, och då kan jag jaga det priset jag vill. Eller fönsterpartierna köpte vi in själva för att vi hittade ett bättre pris. Vi har också ganska stora glaspartier och det kostar. Och då kan det vara värt att lägga tiden och jaga. I prefabhus så får du välja färg, men det kommer det här fabrikatet.
Men då är du, tror jag, ovanligt jädra påläst och om dig och kring dig. Det får man ändå säga. Alltså, jag tror ju få som kanske är så... eftersom du jobbar med det här också, med ekonomi och jämförelser. Och du är... Ja, men du är ju för fan... Du är ju våran... Det är ju våran Magnus. Liksom. Det är inte så konstigt. Ja. Jag tror att det är någon som... Vi måste komma ihåg, alltså jag tyckte ju, när vi byggde... Vi hade ju då en färdig hustillverkare och hade en deal att... När vi fick den här tomten då, så var dealen att vi fick välja på den här badrumssorten, det här golvet och det här köket. Så vi hade ju inte alls de valmöjligheterna.
Nej.
Och som du säger, att det är klart att det är en fördel om man är som dig.
Mm. Ja, ja.
Då är det ju det. För att då kan man ju verkligen och hitta rätt och sådär.
Det kan ju också vara en ångestskapande...
Ja, för oss var det ju så här, vilken tur att vi bara har den här katalogen att välja på. För att varje jädra golvtillverkare har ju 200 golv att välja på.
Ja, ja.
Och men du har ju ändå sagt, Magnus, att du berättade det här innan, att du egentligen all vaken tid efter att barnen har somnat tills du stupar, går ju åt till att sitta och googla nu i månader.
Ja.
Liksom på allt.
Och det bör man ju ta med sig. Det är otroligt mycket egenarbete i lösvirket.
Ja, i alla fall om man bryr sig om hur det ska bli. Sen kan man ju vara så här, men det är inte så noga. Eller så här, visst, alla är vi olika. Men om man nu går in för, jag upplever att väljer man att bygga ett hus, då tycker jag ju att då har man ju chansen. Och chansen är ju det här härliga att man får välja.
Mm.
Men man måste vara beredd på att det är inte liksom bara att höfta, liksom, sätta, alltså det är jädrigt mycket val och väldigt mycket jobb.
Det är mycket,
och alla
det är mycket
val
tid.
Kommer kosta pengar.
Alla val kommer kosta pengar.
Jag ska få höja ett varningens finger här faktiskt, en erfarenhet jag har ifrån detta. Och det är att man köper ett hus som är halvfärdigt. Det vill säga att man... med oinredd övervåning eller någonting sånt där. Va? Och så tänker man så här att men då gör vi det själva. Det gör vi snabbt själva. Jag har tittat på Äntligen hemma i flera säsonger. Det är inga problem att peta ut det där. Och det här är min erfarenhet, inte från att ha gjort det själv, men däremot har jag, när jag var fastighetsmäklare i mina ungdomsdagar, så sålde vi ett nyproducerat område med parhus. Några såldes helt färdiga och några såldes med oinredd övervåning. Och då ska jag berätta precis hur det var. Jag kan ge statistiken rakt upp och ner. Efter 2 år hade jag sålt 80% av dem med oinredd övervåning en gång till. Därför att det ledde till skilsmässor överallt. Det är tufft nog med att byggprocessen som den är och familj och ny skola och flytta in. Och då dessutom leva i slipdamm 1 år till för att på amatörnivå efter att man kommit hem från jobbet bygga en hel övervåning och du vet... Det är få relationer som klarar av det. Så att man
och är det
ska
inte också
tänka
så, för då har man
för...
inte tagit det här hålet i övervåningen. Och även om man inte tänkt göra det själv, så kan det också vara så här. Men vi väntar med det där, vi gör det sen. Men det upplever jag, för det var också just i det området som vi byggde. Så var det ju några som valde och sa att vi gör det sen. Sådana som inte var händiga, som hade ens kunnat gjort det.
Mm.
Och det var lite roligt, för jag åkte förbi där bara häromdagen och insåg att det var lika svart på samma övervåning. Ja. Kanske lätt att det inte blir av heller. Det är en intressant aspekt som du säger där.
Mm.
Det är lätt att lura sig själv. Man så gärna vill, så tänker man så här, men då kan vi göra det där själv, eller det där hittar vi säkert billigare. Mm. Och så att man, som vanlig köphysteri, att man för att få igenom det emotionella beslutet man redan har gjort, så kisar man med fakta om hur mycket tid eller engagemang eller pengar det kommer att kräva. Det är väl en fallgrop här.
Ja, liksom. Verkligen.
Och en annan sak som jag bara vill lägga till, som jag tror att man måste vara värd. Återigen, du har ju koll, men får se om du håller med mig om det här. För det vi gjorde, det var ju så här att vi köpte ju liksom, huset skulle ju vara nyckelfärdigt och alla val gjorde vi och allting var klart. Och sen så hade vi tagit höjd för hur mycket det här skulle kosta. Det jag inte fattade heller, det var många saker jag inte fattade då, ska jag säga, som jag blev varse. Det var ju så här att det hette någonting i avtalet att det var så här grundplanerad tomt eller något liknande. Mm, alltså att det var just det. För mark förberett eller någonting.
Yeah, yeah.
Hade ju inte tänkt på att det inte fanns en enda marksten eller en asfaltsnutt eller ens en trappjävel.
Stödmur, trappa, buskar, träd, gräsmattan.
Ja, och buskar och träd fattar jag. Så mycket fattar jag. Men jag fattar ju inte att det var ju inte avvägt marken så att det bara var att lägga dit sådana här markstenar. Sen kostade marksten mig ett par diskbrock. Jag fick för mig att fan också, vart jag bister på det här, och så la jag all
det
marksten och muren.
Det var din oinredda övervåning, var markstenen.
Ja, jag byggde muren, jag och min kära fru, men jag la i princip all marksten tills jag hade 10% kvar. Då sköt det till och sen så knäckte jag en kota. Så det var inte så jävla kul, men det skiter vi. Men i alla fall, det var ju såhär, man måste ha klart för sig att marken sådär, det ser man ju också om man åker runt i nya, om man åker runt och tittar i nya villområden, så är det ju väldigt oklart på olika ställen. Därför att huset står där, allt är perfekt, men det står ofta en lastpall som en provisorisk trappa, och sen så är marken, absolut, det var jämnt och det var schaktat och sådär, men det var ju inte något underlag som var klart för att lägga sten eller bygga altanen. Jädra, och det är en enorm stor kostnad, ska jag berätta. Det var inte billigt, kan jag säga, att köpa en mur.
Nej, och det så finns det ju finplanering, som man brukar säga. Bara när de har byggt färdigt, att liksom fylla upp med jorden och få till rätt lutning från huset. Och återigen, så här, vill du lägga en sten ut i trädgården? Vem lyfter dit stenen? Du behöver ha dit en grävare, du ska hitta stenen och så vidare. Du kanske behöver padda om du ska lägga något trall eller göra ordning. Jättemycket pengar när man tror att man är färdig.
Mm.
På samma sätt som det kan vara mycket pengar när man drar igång. Är det så att det inte finns någon, att inte marken är undersökt innan, kan ju göra såna geotekniska undersökningar. Men det kan ju vara så att det är sumpmark under och att du är tvungen att påla.
Mm.
Ja, helt plötsligt så är det 100 000 till som försvinner. Så om du inte räknar med, och då kanske de här valen som man är inne och gör, då bör man vara där och skruva för att budget ska hålla.
Mm.
Men jag skulle också vilja lyfta upp, det finns ett antal saker. Nu har vi varit inne och flaggat för just det här, att det tar mycket tid och det kan vara många relationer som tar stryk. Jag tror verkligen att man behöver vara 100% inställd på vad det här innebär att bygga ett hus.
Båda två
ska vara exakt. Jag tror det är jätteviktigt, för annars så blir det här en kamp om klockan, och liksom har man barn så slåss man med ångesten att lägga tid på huset samtidigt som man liksom vill vara med barn. Och det blir ju hela tiden en avvägning. Är man inställd på det, då har man nog vunnit.
Vi har en krislinje för er som bygger hus som vi kommer att öppna slussarna till efter att det här programmet.
Nej, men vad fan, var det med, för det kan ju också vara det härligaste som finns när man sen sitter där och öppnar din skumpa som du har lagrat och sparat på när köket är klart, eller när man flyttar in, vilken känsla.
Ja.
Och så stolt man är när vänner och bekanta kommer på besök, man får visa upp det här fantastiska huset.
Yes.
Men fan, var medveten om att det är en jävla väg, alltså dit.
Processen dit, jag tror också, nu har jag ju det här en ekonomipodd och det är jag evigt tacksam för, men kollen på ekonomin, dels liksom det första man gör är ju att upprätta ett avtal. Framförallt kör man prefabhus och sådär, så finns det ju, får man ofta väldigt mycket hjälp av husleverantör och av mäklare. Kör man ett lösvirke så ska du liksom själv ta reda på en snickare och se till att lösa. Där kan det ju vara extremt viktigt att man har koll på vad som skrivs i avtalet och vad som regleras, vad som ska ingå och som inte ska ingå. För där är det många, exempelvis, som tror att köper jag ett hus så får jag ett hus med tomt. Liksom. Ja, den här finplaneringen då, som det kallas, ingick inte. Eller?
Skulle du rekommendera en person som inte sitter och läser avtal till vardags att till och med ta in någon som sin egen representant, som köparrepresentant, för att gå igenom den här avtalen och se till att det finns schyssta förseningsvillkor och att man kan förklara vad som faktiskt ingår och inte ingår och vad som behöver göras för att det ska bli förändring av pris. Och
ja, jag tycker att det är extremt...
Det är en så stor affär för många.
Ja, men det är stor affär och det kan vara sådana saker som då hade vi tur och tänkte på de här sakerna innan och reglerade i avtal, men vad händer, precis som du säger, vad händer med försening? För det kan ju vara så att jag sitter i en bostad idag, är jag tvungen att mellanlanda, hur ska jag få ta på ett annat boende, vem ska bekosta den? Jag kanske får ta en stor jäkla lägenhet för att det är det som finns ledigt och får betala 20 000 i månaden i hyra. Hur länge ska jag göra det? 3 månader, var 60 000 till? Alltså, ni förstår, det är så lätt att det bygger på saker, eller det uppstår en meningsskiljaktighet.
Inte glömma den mentala effekten på att det blir försenat och hur man mår då och irriterar sig och hantverkare som sprider dyngar.
Ja.
Nej, men det där är, när jag upphandlar hantverkare, vilket händer till och från i olika sammanhang, just att titta på förseningsbiten, som de oftast själva framhåller, att det där är bara någon standardformulering. Så där har alla, så är det inte. Det går ju att förhandla och diskutera. Och jag har ju alltid lagt extra mycket energi på att se till att det är väldigt dyrt för hantverkarna att vara sena. Inte bara gör det att jag får kompensation och till och med kan vara glada om de blir sena, för att jag tjänar mer, liksom, tjänar mer pengar på att de är sena än att de är i tid.
Mm.
Men också att det gör att de prioriterar ju att få det här bygget klart jämfört med alla andra. Om man har 10 olika byggen så vill man inte vara sen hemma hos Jarle Söderberg, för det kostar 10% av fakturan per 14 dagar man är sen.
Just, liksom,
så. Det kan ju också vara en sån här, jag säger inte att liksom, byggare per definition är skurkar, men kan man öka motivationen genom att göra det lönsamt för dem att göra ett bra jobb och direkt olönsamt för dem att göra ett dåligt jobb. Ja. Det kan ju regleras redan i avtalsfasen, tänker jag.
Och tillägg där, jag vill bara addera vikten av sig. Det som inte regleras i avtal finns inte. Så den dagen du står där, om det blir någon meningsskiljaktigheter mellan dig och byggaren exempelvis, då gäller det att ha det här på avtal. För det som inte finns kan man inte hävda i efterhand, utan det kan ju hända att man står någonstans och säger, ja men vad ska ni ha här? Ja, vadå ha här? Det här har vi betalat för. Nej, men det står ju i avtalet att det inte ingår. Nej, då ingår det inte.
Mm.
Så det är jätteviktigt. Jag tycker absolut man ska ta hjälp och lägga tid. Nu finns det bra standardavtal.
Men även då kan man behöva hjälp att försöka förstå vad det där egentligen betyder.
Och vara engagerad och prata med de olika. För vi byggde ju ett sånt prefabhus. Jag skulle säga att vår resa var betydligt mycket lättare än vad din är. Men ändå så stod jag där och var förvånad. En grej till exempel var att på i det fantastiska badrummet som vi byggde på övervåningen, där vi hade golvvärme och vi hade bestämt precis hur det skulle se ut, så var det två delar där. Ett, så kom jag dit och ska titta hur det går för rörkillen. Det var ju ganska mycket slutfasen på bygget. Och sen så hör jag bara hur det låter, en sån här hiltig maskin på övervåningen. Varvid jag springer upp och tittar, och rörkillen sitter och borrar i de här fina, stora, härliga plattorna som vi hade satt på väggen under fönstret. Och satte dit hade ett fult jävla stort element där. Jag vill inte ha några jävla element. Men så fick jag förklarat för mig att han lugnade ju mig och sa, men du måste du, för det blir fall annars, för det var ju under fönstret och du kommer inte att se det. Men jag har ju golvvärme i golvet, och då förklarar han det mycket dyrare. Alltså så här, men det för mig kom det som en chock. Jag hade inte förstått det. Det andra var någon vecka innan, när jag också kommer till det där badrummet, så hade vi beställt av målaren vita, vi ville inte ha helkaklat, vi hade kaklat upp en bit, så hade vi liksom, hade vi beställt vita målade väggar. Det var inget konstigt med det, tyckte vi. En vit målad slät vägg är väl vad den är.
Mm.
Men sen kom jag dit, och då har målaren satt väv. Sån här som jag hade i min skor. Glasfiberväv.
Jag får ångest bara av ordet. Jag fick en fråga om vilket är Sveriges fula stor. Jag svarade glasfiberväv.
Och det hade han satt i hela valet. För jag hade inte varit där på 2 dagar. Nej. Jag var ju en skitduktig målare. Men han bara, jo men så gör man.
Mm.
Vad då gör man? Jag vill inte ha. Han bara, och då säger han så här. Ja, fast jag tycker det är ganska snyggt.
Ja.
Och fan, det tycker du. Men nu är det så att det är jag som ska bo i det här huset. Och det var ju bara så här icke... Det var ju bara en kommunikationsfråga.
Mm.
Och en sån liten skitsak kan man tycka som varit en sån jädra stor sak. Mm. Takplattorna nere hade vi skrivit släp, men det hade målaren missat. Så där sattes det takplattor som inte var Det kan vara takplattor eller så kan det vara släta. Ja. Och vi ville ha då släta och det hade de missat.
Ja.
Så då fick han gå och spackla sen och sätta i grejer. Men just det där i ett badrum, vad är en vit målad vägg?
Mm.
I hans värld så har man glasfiberväv i ett badrum. Mm.
Det jag har lärt mig den hårda vägen när det gäller såna här saker, det är ju att allt som oftast är inte människor som försöker lura en, utan det handlar ju om att man har olika bild av vad som sades och förvirring. Så det är också, tänker jag, en fördel, speciellt i den fasen du kommer in i nu när det är mycket inomhus.
Ja.
Dokumentera. Så liksom istället, när han säger så här, det finns saker att fatta beslut om dagtid varje dag. Mm. Liksom. Då kan man gå dit och prata om, men man vill också skriva att varje dag, ta en bild med mobilen och säga den här bestämde vi idag att vi ska göra så här, så att han får en, så att det finns dokumenterat, så att det inte blir som 3 veckor så här, men jag gjorde så här för det sa vi ju. Nej, ja, men så uppfattar jag det. Ja, men kolla här, du har själv tillgång till dokumentet. Här står vad vi sa. Vi sa inte synlig bjälke.
Liksom. Nej. Och jag tror det ligger mycket i det du säger. Och det är kopplat till också ekonomin, att våga prata ekonomi emellan. Alltså för många gånger så har man större avstämningar, och i det här byggnadskreditivet så ska man fakturera en viss summa kanske när utsidan är klar eller när stommen är rest eller när plattan är gjuten. Det är ganska mycket arbete emellan. Och däremellan vill man ju veta, är det något som händer som gör att det drar iväg eller inte? För den dagen du får fakturan, då är det ju svårt att börja bestrida och säga, nej men vadå, kostar det 50 000 extra att resa stommen? Det har ju ingen som har sagt. Utan vikten av, för det ligger på dig som kallas för byggherre, som man blir då när man upprättar ett hus. Det ligger på dig som byggherre att se till att det är klart man kan ha en budget tillsammans med snickaren eller tillsammans med prefab. Men det är upp till dig att se till att de här pengarna hålls. Mm. Och då tar man det ansvaret fullt ut, ja men då pratar man ekonomi varje gång man är ute också. Hur ligger vi till? Är det något som har gått över? Hur ser det ut tidsmässigt? Är det något som kommer att kosta mer för att vi drar över på tiden? Har vi gjort några andra val? Vad kostar de valen extra? Alltså allt!
Och låt dig vara en jobbig jävel också. Man måste få vara det. Det är helt okej. För det är ändå ens hus det handlar om. Man lägger oerhört mycket pengar och det blir ju som du säger, gör man det löpande, även om snickarna eller då byggaren tycker att man kanske är lite jobbig.
Mm.
Men det får man väl vara. Hellre det än att det blir som du säger efteråt.
Ja, man går i största glasväven i 22 år sedan.
Ja, liksom. Precis. Ja. Nej, det vart ju helt spacklat där då. Men, precis. Det blir mycket värre än att man bara, och just det här, det handlar ju inte om att man är gniden, att man vill veta att man håller tiden. Utan det är så här, det trodde jag du visste. För det är mycket kommunikation.
Mycket kommunikation.
Så jag vet ju att jag hade kunnat vara en mycket bättre husbyggare. Skulle vara där nu, även om jag nu är klar med det.
Apropå ekonomi och kommunikation så tänker jag att vi behöver prata någonting också om fartblindheten.
Mm.
Det är ju en stor risk här eftersom det är så stora belopp vi pratar om. Mm. Det kanske pratar x antal miljoner som man ska göra detta för. Så är det så lätt att dra iväg på kostnader man annars inte skulle gjort. Om jag kommer hem till Andrea och säger så här, älskling, jag köpte marksten idag för 120 000. Skulle hon säga så här, är du helt dum? Liksom så här, har du lagt 120? Det är liksom, förstå hur mycket resa vi hade kunnat göra för de pengarna.
Ja.
Men när det står där och man säger så här, ja, då vill vi väl att gången går hit och dit. Och jag tycker grått är lite snyggare än svart ändå. Och så är den här är bara 14 kronor per bit och den här är 22. Men vi tar den här som är 22. Jag tycker väl den är lite finare i färgen. Va? Och så räknar man inte riktigt på konsekvenserna. Nej. Det är den här flyttsjukan för att det är så stora belopp.
Ja.
Som man sen, när man hade huset, aldrig hade kommit på att...
Och det är väldigt lätt att säga, ska vi göra det här 3,5 eller ska vi lägga, fan vi tar alla val vi vill, ja, men då får vi fan det 3,7, det är fan skitsamma. Mm. Men man glömmer att det är faktiskt 200 000
spänn. En hel bil som bara ligger däremellan.
Eller bufferten, eller liksom, ja.
Ja, men ja, precis. Fartblindheten tror jag är en superfarligt, alltså. Och det är lätt att ryckas med, för jag tycker du sa bra, Mattias, i början. Ja, men man vill ju göra de valen. Alltså någonstans så har man ju en bild av hur jag vill ha det. Och vad är känslan när man ska börja tumma på?
Mm.
Så här, jag ville ha den här V40 med extra allt. Men jag fick en V40 standardutrustning med minsta motorn. Nej, men det är ju en jättebesvikelse att gå ifrån den här bilden till verkligheten som blir någonting annat. Men där tror jag också att vikten av att bestämma så mycket som möjligt före. Jag är glad att våran snickare sa så här, jag vill att vi bestämmer vilka dörrar ni ska ha, vilka lister ni ska ha, vilken kakel och klinker ni ska ha. Då fick vi sätta oss och leta ut så mycket som möjligt. Kanske inte liksom vilken toalettstol, men de här stora kostnadsposterna. Bara dörrar är jättedyra, golvet skulle vi bestämma innan vilket golv. För då kan vi inte komma där sen och säga, ja men vet du vad, nu vill vi ha, eller kan vi väl, men det blir lite mer smärtsamt. För jag vet ju då, jag har ju redan måttat ut att jag ska lägga 100 000 på golv. Mm. Väljer jag någonting mer, ja men då blir det lätt för mig att så här, oh, jäklar. Eller till och med att snickaren säger, ja men du vet, då blir det 50 000 till. Jäklar, 50 000. Så jag tror så här, ju mer man kan bestämma innan och sätta, innan man drar igång eller liksom göra budgeten så tajt som möjligt. Så att man inte står där i situationen. För när situationen har tagit dig, då tror jag att du tänker, ah men vad fan, på 3 miljoner, vad gör 50 000 extra? Mm. Och så slänger man på 50 000 här, och sen lite där, och sen lite där, och så lite där. Och helt plötsligt är man uppe i 4 miljoner.
Mm. Ja, och vet du älskling, om vi bara sätter in det här Bastrogat, det kommer öka
de sen när vi säljer. De pengarna får vi igen när vi säljer.
Ja. Det här är ju en investering för fan, ja. Det är ingen kostnad,
ja.
Gumman.
Nej, ja precis. Famous last words.
Jag inser ju att jag har ju som sagt ett litet vinrum nu som jag har inrätt. Och jag vill ju ha
exakt
ett litet
vad jag ville komma till. Hur kommer du hantera som sommelier och vinexpert och vinsamlare och allt? Hur har du tänkt då?
Ja, men jag ska ju bygga mig en liten vinkällare. Men jag inser ju på tal om det här. Det är ingen fara, Malin. Vi kommer få igen de här pengarna. Det finns ju ingen annan som vill ha en vinkällare. Där skulle de ju vilja kunna hänga jackorna eller vad det nu kan vara. Mm.
Alltså, så hur har jag förstår det? Du måste ju avslöja det här för både oss och lyssnarna.
Hur blir det med
vinkällare? Nej, men jag har skärmat Malin med inrednings. Alltså att det blir en schysst inredningsdetalj. Den kommer att vara under trappen. Och då istället för att stänga så har jag öppnat upp. Så hon fått valt så här. Hur tycker du att vi ska titta på de här fina flaskorna när vi går här utanför? För det är en ganska lång vägg då. Så jag har mer så där. Det här kommer ju liksom lyfta hela väggen.
Som en glasmonter.
Exakt, in där. Så, så fick jag igenom det. Men jag tror både hon och jag vet ju innerst inne. Dagen vi säljer de här pengarna vi liksom lägger på att isolera och göra klart det här rummet, det kommer vi aldrig.
Men är det som ett rum alltså under trappan? Kan man säga?
Ja.
Eller en glasmonter liksom.
Under trappan. Ja, precis.
Ja.
Och sen har du kylaren där också.
Ja. Och jag inser ju, det är ingen annan. De kommer ju kasta ut det här kylaggregatet direkt. Vem vill ha 12 grader under trappen? Det är ju bara jag.
Såklart. Men det kommer se jävligt snyggt ut på mäklarbilden. Det kommer lira perfekt när de här när den som
dina
köper
barn,
ska
dina
liksom
barn
Instagramma
ut här. Och vill ha hemmafester, så kommer det vara väldigt populärt.
Förbered
med lås där.
Sex hänglås och
draperier på Instagram kanske tipsar så du kan dra för, så man inte behöver lockas och se.
Jag tycker att vi faktiskt gör nästa gång som vi poddar tillsammans, då kanske vi ska sitta utanför. Eller, vi måste ju nästan få
sitta inne i,
släppa en bild på den. Jag sitter inne i...
Ja, eller nästa eller vi kan inte behöva vänta tills han är färdig med huset.
Och vet ni vad, nu har det kommit mycket pekpinnar och sådär att tänka på inför husbygge, och så sitter jag och avslöjar att jag själv är ju en bov. Och jag tror så här, man måste också få tillåta sig vara den här boven som kanske inte alltid följer de här reglerna, så länge de är medvetna.
Mm.
Är ni med? Det är skillnad på omedvetna beslut och medvetna.
Och det är de där grejerna som du kommer njuta av så mycket, och de valen som Malin har gjort som hon kommer njuta av så mycket. Jag satte till exempel, det var innan den trådlösa tiden, så var det ju så här, jag fick nys om att man kunde sätta en sån här central stereoanläggning liksom. Och det är väl fortfarande så, men då gjorde vi det och drog också, jag är så jävla nöjd över det där valet, för då hade vi en och samma stereo i garderoben med förstärkare och CD-växlare gärna. Det byttes ut mot en Sonos, alltså någon sån här MP3 som man har idag. Men det var ju en och samma enhet. Man kunde ha 6 olika enheter inklusive radio och sådär. Och sen satte små paneler i varje rum. Ja. Där man kunde trycka på de här. Och det fanns fjärr också till. Så jag hade högtalare i bastun, jag hade högtalare i alla rum och sådär. Och det där var jag så. Och just också i vardagsrummet kunde man ha bra högtalare som satt i taket utan att ha några sladdar och fula saker. Och det där var jag så sjukt nöjd över. Och gick om... Alltså det var värt för den här krona. Och istället så var det ett kök som var under...
Precis.
Vi hade
man ju får spara
så här,
in
då. Ja, precis. Så här mycket kostar... De hade räknat med att ett kök ska kosta vad det nu var. Men då valde vi en annan lucka och någon annan så här, gick ner lite grann där. För det där var det värt.
Ja.
Och satan var nöjd jag var över den där. Mm. Och Malin fick det motsvarande, vad det nu var. Men, ja,
men medvetna beslut, det är väl det. Och se till att det är liksom det är plus och minus. Men på totalen, jag förstår ju att det kostar lite extra det här rummet. Då får vi försöka göra mindre val någon annanstans. Dra in lite.
Ja,
ja men då får vi bara önska dig lycka till. Och lyssnaren som har den här drömmen, hoppas du blev lite klokare. Kanske lite avskräckt, tror jag att man har blivit. Man har lyssnat på detta, hoppas det Men vi är alltså en ekonomipodd, så det är svårt att prata ekonomi och nybyggnad utan att prata om farorna.
Och jag vill bara tydliga, även om jag säger att jag inte skulle göra om det, så betyder det inte att jag inte skulle ha gjort det. Jag är så nöjd och jävla glad för att jag har gjort det. Så jag tycker att alla, om man har chansen och vill och brinner för det, så ska man bygga hus. Men kom ihåg det här som jag har pratat om.
Yes.
Härligt. Tack för god match idag.
Tack för idag.
Tack.
Nu äntligen, veckans snabba med Compricer.
Ja.
Vad har du på gång idag, Kristina?
Jag tänkte vi skulle prata om e-kronan som kanske kommer.
E-kronan?
Ja. Riksbanken tycker att...
Nu hittar du bara på en.
Jag sitter och hittar på lite. Vi har slut på
det. Är det 1 april? Nej. Okej då, du får säga.
Nej, det är faktiskt så. Riksbanken ser att vi använder kontanter mindre och mindre, sedlar och mynt. Snart kommer vi sluta med det. Då är det bara privata aktörer, alltså banker, som liksom har hand om våra pengar. Och eftersom Riksbanken har i uppgift att se till att vi har ett säkert och effektivt betalningsväsende. Så i och med att de har ansvar för det här, så tycker de att vi måste kanske skaffa en e-krona. Det vill säga en elektronisk krona som de har ansvar för. Som liksom Riksbanken går i god för, inte en bank.
Mm. Mm. Ja, har vi inte redan det? När banken lånar ut pengar till mig, är det inte från Riksbanken de går och hämtar sina e-kronor?
Jo, det är det ju. Men då, när de har hämtat dem så är det deras.
Ja, så det, de du, har man ingen koll på dem.
Nej. Mm. Och det börjar komma upp, jag menar, vi har Swish och sånt där. Och det är ju privata företag. Och Riksbanken tycker att det här är lite för skakigt. Så att vi är faktiskt det första landet i världen som tittar på det här. Och det har att göra med att vi är det landet i världen där man använder minst kontanter.
Mm. Och på sätt och vis att vi kommer vara första landet som tittar på det, sista landet som inför det.
Tror du det?
Är det berätt
och utrett? De säger att i år så ska de besluta om det ska införas. Så de har tittat på olika tekniker, och det finns ju massa legala aspekter, och får de göra det och hur ska det funka och sådär. Men om några år kanske vi har en e-krona.
Ja, men bra, det kändes hoppfullt. Att det är lite obehagligt.
Varför tycker vi att det låter bra?
Nej, men jag tycker att det är lite konstigt ur demokratiseringsperspektiv att vi låter avveckling av kontanthanteringen göras helt av kommersiella krafter, och sen så sitter vi i en situation där någon har detaljkoll exakt på hur dina pengar rör sig och vad du är, vilken tid och vad du handlar och inte handlar, och det är kommersiella företag som har det. Vi skulle aldrig tillåta att staten hade liksom den typen av insyn i våra liv som vi tillåter 3-4 enskilda bolag
av. Det skulle de i det här fallet då, så här, om man spekulerar, vad agerar som en slags bank? Man skulle inte behöva ha med en bank att göra.
Nej, utan du skulle kunna ha ett konto hos Riksbanken. Du skulle kunna ha ett kort som är från Riksbanken, så att du liksom skulle kunna använda de pengarna direkt dygnet runt. Så att blir det problem också i framtiden med banker eller system och ligger ner och sånt, så ska liksom Riksbanken vara någon slags extra system helt enkelt som kan se till att det funkar.
Och Anders Borg kan liksom swisha pengar, eller Magdalena Andersson kan swisha pengar, eller vad de kommer heta i framtiden. Så behöver du inte hålla på med massa stora budgetrögar. Jag bara, staten swishar pengar.
Superbra.
Eller inte kanske.
Eller Kjell Åkerfäll.
Kjell Åker.
Ja, det brukar jag gamla lägga under. Kjell Olofäll.
Gunnar Sträng.
Det du vill säga, precis. Ja. Ja, jävligt spännande tycker
Magnus
jag.
Magnus Ladulås. Hur långt?